Jag och Bengan har ju hållit på med strykljuset i herrans många år. Och vi brukade prata om att giganten får aldrig 13 rätt. Jag får aldrig 13 rätt, men ändå är jag bäst i världen på strykljuset.
Välkomna till världens bästa stryktipspodd. Idag sitter jag, Dybban, med giganten och en specialgäst. Timman är med oss. Hur är det med dig?
Praktikanten. Jo, det är fint där. Det är jäkla trevligt att få hoppa in i ett litet gästspelare i stryktipspodden i Bengans frånvaro. Det är stora skor att fylla, men vi ska göra ett så gott försök som det bara går.
Precis. Bengan är iväg och vabba lite, kan vi säga, va?
Han det är ungefär så vi kan säga. Precis.
Och det får väl vara ett gott, ett okej skäl då till att missa den här succépodden en vecka.
Jag tror ju faktiskt kanske att det är lite större chans att vi sätter 13.
Ja, han har varit lite kall, Bengan, eller på stryket. Det är ju du, giganten, som har dratt det stora lasset.
Faktiskt, så här är det. Jag får massa förfrågningar på Messenger av många som vill köpa andelar. Och jag ska vara ärlig, jag svarar dem att du vet, de frågar om gigantens 5 spikar när den ska släppas och gigantens 2-10 och så vidare. Och då svarar jag att ja, men de kommer här under torsdag och fredag. Men jag tycker ni ska hålla ett öga på Bengans system, för att han har sprungit jäkligt kallt länge nu. Och han är i grund och botten jävligt farlig. Så jag själv har börjat köpa lite mer i Bengans nu. Jag har liksom ökat min volym i Bengans bolag. Just för att, ja, men jag tror också ni förstår vad jag menar, va? Ja, Bengan, ja. Bengan, han kliver in helt plötsligt när det kommer en sinnessjuk rad. Och liksom och får 13 plötsligt. Det bara händer helt plötsligt liksom.
Bengan är en sån här klassisk gammelgädda här nu. Han ligger och lurar i vasset,
ja,
som man säger.
Precis. Så jag själv har börjat liksom trycka upp mina andelar hos honom frekvent här på slutet och hoppas att min analys är rätt liksom.
Precis. Det blev
innan,
ju...
Långt innan vi körde podden och långt innan vi drog igång stugan, så att säga. Jag och Bengan har ju hållit på med strykljuset i herrans många år. Och vi brukade prata om att giganten får aldrig 13 rätt. Jag får aldrig 13 rätt, men ändå är jag bäst i världen på strykljuset. Jag låg och fick 12 rätt och det var miljonutdelningar ofta. Men Bengan, jag fick vara med och delta och få 13 rätt, för att vi delade ofta. Och Bengan fick 13 titt som tätt och det kunde ge liksom en halv mille och sådär. Men vi hade långa samtal om det. Jag liksom ifrågasatte varför jag själv aldrig kunde få 13 rätt. Och sen då när vi drog igång podden och stugan och allt kom igång, då bara small det för giganten liksom.
Det bara skifta.
Ja, precis. Men jag tror att han är där och lurar alltså. Han kommer att hitta den här raden så här i hösten någon gång. Det tror jag verkligen.
Ja, det får vi hoppas för alla skull. Det blev ju lite sämre utdelning i lördags. 50 000 någonting, man slutade väl 13 på.
Jag tror man fick 60 totalt. Det var väl
ja, 60 var det. Totalt med 12, 11 och 10. Ja. Och det var faktiskt kul. Vi hade en debutant nästan som spelläggare, kan man säga, va?
Hasle Loren klev in i handlingarna, va?
Ja, precis. Och Hasle Loren, han är ju normalt väldigt, väldigt känd från att bland annat spela en del poker. Och han är känd då för att alltid bubbla. Han åker alltså alltid ut antingen innan pengarna eller precis när man har tagit sig in på pengarna. Han har en förmåga att göra det gång på gång. Men nu har han fått lite stugan anda i liksom runt omkring sig och smällde till med 13 rätt och fick då cirka 60 lax med lite stöttning av mig och framförallt Bengan också.
Ja, men han har väl gått våran stryktipskurs. Vi har ju kört hårt med han och han har gjort jobbet hemma och lyssnat.
Absolut.
På podden och så vidare.
Ja, han verkligen lagt i timmarna.
Och han sa faktiskt till mig att han lovar att han ska liksom jobba ännu hårdare för att förstå hur man bygger rader, det här med streck kontra liksom kunskap om lagen och så vidare, och hitta ett sätt att balansera och han ser fram emot att bli bättre.
Mm, precis. Sen måste vi också ge lite cred till EU-magikern som lyckades spika 2-13 rätt i rad.
Ja, under samma vecka.
Ja, han spikade onsdagen där för 170 lax och sen följde han upp där med 13 rätt i lördags då för 60. Så...
Otroligt vackert.
Alltså. Ja, verkligen.
Otroligt vackert.
Verkligen.
Alltså. Jag gillar också hans analyser. Är ju... Ibland dubbar när jag läser de analyserna.
Mm.
Det är som att jag tror att han har buggat mitt kontor hemma. För att när jag tar upp och läser det där, det är som att det är mina ord. Alltså otroligt samma sätt att liksom, alltså det tycker jag är häftigt ändå att man kan ha så lika.
Vi kan göra lite reklam för EU-maken. Han skriver alltså Europatipsanalyser på gamblingcamping.se varje omgång, och de är riktigt vassa faktiskt. De är roliga att läsa.
Väl detaljerade.
Precis.
Är det alltså, inte lite så säkert? Är det inte lite så att great minds think alike?
Jo, så är det ju ofta. Det är, man brukar säga, vad säger man på det här? Det finns det här citatet, en brorsa från en annan, från du är min brorsa från en annan morsa, va? ibland jag tror man kan ha bröder på ett visst sätt som man inte känner till. Men texten är, den är magisk, och nu senast när jag gick igenom den, det var ju nästan skrämmande magiskt liksom hur han hade sina drag liksom med krysset i AIK och den här, det var någon skräll ytterligare som han hade som utgång.
Mm.
Jag gillar det, det är häftigt.
Hörrni, det vankas ännu en stor jackpot på Stryktipset. Vi har 15 miljoner att slåss om. Då blir man glad.
Ja, det blir man. Alltså, lördag. Nu hade vi riktigt fin pepp här i lördags med den jackpoten. Och just att det är en sån ordinarie omgång som det kan bli också. Och nu har vi egentligen en exakt snarlik likadan trevlig omgång. Med mestadels Premier League, Championship och en allsvensk match. Det kan inte bli bättre, Dybban.
Nej, jag tycker nästan att vi bara slänger oss in i de här 13 matcherna och går igenom dem så gott det går.
Ja,
fire away.
Ja, vi inleder med Manchester United Crystal Palace. Vi såg ju United borta mot
Wolves
här nu, ja. Där vi hade i Oddset-podden tipsat rätt mycket om Wolves där.
Ja, och det med facit på hand, om man säger det tipset vi hade, det var ju alltså ett kryss på Wolves till lite över 1,70, va?
Mm.
Vilket sen rasade kraftigt på Wolves, så att det var ju en bra rek, och ser man totalt sett till matchen så tycker jag fortfarande att plus 0,5, alltså ett kryss, var ett bra spel. Sen vart jag ändå besviken på Wolves prestation över 90 minuter. Det var mycket tekniska misstag. De gjorde United bättre.
Mm.
Genom att själva tappa, det var mycket bolltapp på mitten som gjorde att United kunde liksom ställa om och få en hel del bra lägen. Men vi hade lite tur att få sätta den totalt sett. United missade ju en straff i 1-1. Men vi ska inte skämmas för den reken, för att totalt sett var oddsen... Oddsen var helt enkelt,
ja. Jag tycker Wolves höjde sig mycket i andra halvlek också. Första var inget vidare och andra,
nej,
så
precis.
Jämnade de ut matchen och var väl kanske bättre.
Men det jag tar med mig till den här matchen, det, jag tycker ändå, och det har jag väl sagt från början, alltså att jag håller, jag tycker United är ett lite spännande lag att fortsätta följa här framöver. Och det är inte för att de alltid övertygar på planen och dominerar alltid, men just det här med mittbacksduon Maguire Lindelöf.
Mm.
Jag tror att den mittbacksduon lyfter United något enormt. Att Maguire har kommit in, han lyfter inte bara Lindelöf utan han lyfter omgivningen runt omkring sig. Ytterbackarna ser plötsligt livsfarliga ut. Och sen målvakten De Gea. Så att jag tycker ändå totalt sett så Wolves, alltså de hade inte alls mycket till målchanser. Nu hade de en bra period i andra som Dybban hintar där, men det krävdes ju egentligen ett drömmål.
Mm.
Får man ju säga för att få 1-1.
Går man in och gräver lite i expected goals och dylikt, så hade ju Wolverhampton så lågt som 0,3 när man kikar runt lite där. Så det är också ett tecken på en mycket stabilare defensiv från Uniteds sida. Det blir ett helt annat lugn i laget när man har en sån mittbackstuv och målvakt där bak. Om man tar i jämförelse med hur det ser ut förra säsongen.
Ja, absolut.
Det sprider sig.
Och vi kan väl förklara lite kort det där, det som Timman nämnde där, expected goals. Det finns alltså system och hemsidor som för en statistik med precis som det låter, expected goals. Och den räknar alltså fram vad laget borde ha gjort i mål i just den matchen utifrån extremt klara chanser. Va? De samlar ihop och räknar ut det där på något sätt.
Ja, de räknar ju på sannolikheten att varje avslut ska bli mål, kan man säga, beroende på vart situationen är ifrån och så vidare.
Ja, precis.
Och det är klart, varje sån här modell är ju inte perfekt, men det är ju en liten fingervisning av ungefär hur matchen skulle sluta. Ett litet extra
verktyg. Ja, jag gillar det. Jag gillar det. Och jag gillar den här expected goals-varianten över tid, för då ser man liksom att många lag, man kan få bra in, man kan utnyttja det, kan man göra verkligen.
Jag ser lagen har sprungit helt enkelt. Jag måste även säga att jag tror ju Martial kan gå mot sin kanske bästa säsong i United här nu när Lukaku försvunnit och plötsligt öppnat upp sig för honom när han får spela på sin rätta position och sådär. Han
ja, men jag tyckte det var det jag ville lyfta fram också, just att när de fick vinna boll på det sättet som Wolves lät dem göra, då gjorde den här formationen där framme det jävligt bra. Alltså Rashford, Martial, Lingard, de rör sig i cirklar och kunde suga in och hålla i bollen och kortpassningsspel mellan varandra. Så att jag tycker ändå man ser ett kollektiv i United nu som är lite spännande att följa under säsongen.
Ja, verkligen. Ja, jag gillar ju han Daniel James. Han tycker jag ser
ja, den nya killen från Swansea, precis. Ska jag vara helt uppriktig så är han oerhört talangfull, men precis åldern är ju att han inte har rutinen. Jag tycker att han borde ha fått rött. Han var väldigt aggressiv. Han fick ett gult kort för filmning, om ni tänkte på det, ganska tidigt i matchen.
Mm.
Och sen om ni tänker ganska tidigt i andra, så satte han en dobb rakt på, över foten.
Ja.
Och man märkte direkt på honom att han bara ville liksom skyffla bort situationen. Det var ju frispark. Men det där reagerade jag kraftigt på. Att huvuddomaren, och det finns VAR, sådana grejer tar de ju VAR på.
Mm. Ja, absolut.
Jag har sett det flera gånger. Kanske inte just i England, men jag har sett liksom att de verkligen tar VAR på sådana här dobbar och som går rakt på fotleder och sånt.
Mm. Det kanske var en liten kompensation. Första varningen var ju lite tuff. Det var tufft,
precis.
Så det kanske var en liten kompensation där.
Precis. Ja, jag tror ju att det var så.
Ja,
men en oerhört spännande spelare, absolut. Jag tycker
lite oslipad kan vi summera det.
Ja,
precis.
Och motstånd här, Crystal Palace, de har ju varit en besvikelse hittills, måste vi säga. Både resultat och spelmässigt.
Det var det sämsta jag har sett nu mot Sheffield United.
Alltså. Ja, det var riktigt uselt.
Det var riktigt, riktigt dåligt. Alltså. Och när jag tittade oddsen på den här matchen så är det ändå inte alldeles enkelt. För att är det någon grej Palace gör, så är det just... Alltså, om det är någonting de gör så bra de kan göra det, så är det just det här destruktiva, defensiva. Att de går in från start Och speciellt i en sån här match mot United. De går in och spelar verkligen en typ 5-4-1. Och hoppas bara att det står 0-0 så länge som möjligt. Och tittar man då mot Sheffield United så stod ju ändå 0-0 väldigt länge. Och lika så mot United så kommer det eventuellt se ganska likadant ut. Och då är frågan här hur tidigt United kan spräcka nollan. Och jag såg att det är liksom, ja, det är ju en tuff lina om man ska spela minus en och en halv då. Och det är inte alldeles enkelt att vinna med fler när man möter ett lag som Palace. Även när man har gjort 1-0 så verkar Palace fortfarande vara ointresserad av att anfalla. Och det gör ju då att United också är nöjda. Jag har svårt att se något annat än att det här är en bombetta. Jag har svårt att se. Sen är det ju som vi alltid resonerar framåt lördagen mellan 3 och 4 när lagen kommer. Om United börjar bli sträckade upp mot 86-85 och grejer, då är det ändå överdrivet. Det finns en liten chans att Palace kan streta 0-0 länge. Så att en väldigt klar etta, men sträcken får inte flyga iväg här nu. Alltså.
Och det känns ju som att det är ganska stor risk att det blir exakt
att det
så.
Händer. Mm. Att det händer, ja. Mm.
Håll ögonen. Så att,
här kan man också säga då är lite av en nyckelmatch på kupongen baserat på liksom vad man vill få ut av den här jackpotten. Vill man ta hela potten, ja, då ska man kanske fundera lite över den här matchen. För att den här matchen kommer i regel väldigt, väldigt många kuponger spika.
Absolut, så är det. Vi går vidare.
Vi hoppar vidare. Liverpool-Arsenal.
Stormöte.
Mm-hmm. Ja, och vi har ju en del trevliga minnen från den här matchen, Dybban.
Det har vi.
När giganten sitter på finalbord på Casino Cosmopol i Göteborg.
Exakt.
Och vi har alltså spiketta då på Liverpool. Och vi har spelat Liverpool en hel del också. Mm. Och får 0-1 ganska tidigt direkt i matchen. Och det finns liksom ingen tvivel på att vi tror på vår grundidé. Och jag vet att vi hinner fylla på och spela Liverpool från 0-1 också.
Mm.
Och sen så säger det pang, pang, pang bara. Jag tror det slutar 5-1 eller?
5-1, ja, precis.
5-1, ja. Jag tror att vi ska vara försiktiga den här gången. Jag tycker ju att Liverpool, de har gjort det de ska. De har full pott. Men det har väl inte sett riktigt så 100-procentigt ut, tycker inte jag. Och här är jag intresserad av att följa upp hur streck och odds ser ut inför lördagen.
Redan nu på förhand ser det ut som att det är flera som tvivlar på Liverpool om man kollar på tidiga strecken här. Det är inte bara giganten som känner orosmoln kring Liverpool.
Där är ju också en intressant grej, Timman. Jag tittade med på expected goals när det gällde Liverpool, Southampton-Liverpool.
Ja, då hade de ju torskat.
Ja, precis. Och de gjorde, var långt ifrån bra. De fick ett väldigt turligt mål sista minuten i första halvlek.
Mm.
Som egentligen gjorde allt. För att 0-0 i halvtid där, och jag vet inte. Southampton var ju nu, de kom ju tillbaka från 0-2, fick lite turligt 1-2 på målvaktstavlan där.
Ja.
Men sen ska ju Saints göra 2-2 på den här missen. Jag vet inte om du såg den, Dybban.
Ja, den såg jag.
Ja, det ska ju vara mål där.
Ja, det är klart.
Nej, men sen ska man ge beröm till Liverpool också på det sättet att trots att det har sett lite knackigt ut så visar de ändå den här mästarinställningen liksom, att man vinner ändå.
Mm.
Men här, ja, precis. Men här vill jag liksom, jag tycker Arsenal, de ställer upp i premiären borta mot Newcastle med ett hyfsat ungt reservbetonat lag. Jag gillar Emerys sätt att liksom fullfölja det i hemmapremiären. Fortsätter han med de här, vad heter de, Nelson och Willocks. Men allt eftersom så kastar han in då det här tunga artilleriet i form av Peppe och de här nyförvärven. Och jag menar, han har ju mycket på bänken och fortsätta liksom. Jag menar, Özil har inte kommit igång. Kolasinac fick hoppa in nu.
De fick 18 minuter senast där.
Ja, och jag menar, det är häftigt. De har plockat 6 poäng. Även om det prestationsmässigt inte... Det har varit liksom som nu mot Burnley. Burnley var bra sist mot Arsenal. Men jag tycker ändå det finns en styrka i att de har vunnit de här två matcherna. Jag tror att Arsenal är att räkna med någonstans i år när det gäller de här Champions League-platserna. Och sen får vi se hur länge Emery kan fortsätta ta 3 poängare med det här laget. För att det är ett intressant lag. Jag tycker... Att ha fått in till exempel en gubbe som David Luiz är ett jättelyft för backlinjen. Om man jämför då vem som spelade där innan i form av han Mustafi.
En personlig favorit, va?
Ja, det kan man lugnt säga. De som följer Premier League vet hur oduglig han är. Alltså. En gåta att han ens får ett kontrakt på den nivån liksom. Nej, men så att och sen tittar man framåt, alltså det är ju häftigt liksom, Lacazette, Aubameyang och nu Pepe. Nej, men jag tror att Arsenal ska man inte underskatta den här matchen. Här får vi följa upp på lördag, alltså streck odds och
ja, och framför kanske framförallt Arsenals startelva ändå. Se hur
framförallt den, precis. Jag tror alltså den blir lite ännu mer vässad nu, tror jag.
Den borde ju bli det, absolut.
Jag tyckte han såg riktigt fin ut också när han kom in, Peppe. Han är riktigt spännande, tycker jag.
Och strecken på Liverpool som just nu är de ju understreckade, men det kommer ju ändå. Vi spelar alltså in redan på onsdag här, så det är lite svårt att dra några stora slutsatser av hur strecken sitter just nu.
Men känslan att det kommer... Mycket, mycket troligt blir fler än ett streck eller ett tecken i den matchen, va?
Liverpool.
Ja, jag tror det. Mm. Jag tror det.
Match nummer 3. Brighton Southampton. Vi har ett sydkustderby här. Det är inte många mil mellan de här städerna.
Nej, Brighton har ju varit jävligt kul att följa de här inledande matcherna faktiskt. Måste jag säga.
Det har varit 1-1 nu senast, eller hur, mot West Ham?
Ja, men det var ju ett litet rån, måste man ju säga, att West Ham...
Ja, jag hörde det. Jag har inte sett den här matchen, men jag hörde det. Brighton var klart bättre laget, hörde jag.
Mm.
Men det är häftigt. Graham Potter, 4 poäng. Och egentligen har inte så stor kravbilden att liksom etablera sig fortfarande i Premier League. Det är väl med tanke på att förra året var de ju väldigt nära att åka ur.
Ja, men alltså om de kan undvika den här bottenstriden och liksom vara ett stabilt lag någonstans på nedre mitten, så är det ju fullt godkänt.
Fullt godkänt då, ja, precis. Och kanske också spela en fotboll som attraherar lite mer nu, förhoppningsvis, om man får jobba över tid. Så tror jag att Potter och Brighton är nöjda med den ambitionen. Men här då, Brighton Saints, alltså sådana här matcher, jag brukar, när det gäller mitten och bottenlag som möter varandra, jag tycker det är oerhört svårt och tufft att liksom sia om utgången, för ofta det kan bli precis vad som helst, även om hemmalaget i det här fallet alltid kommer vara en aning favorit. Så ska man vara försiktig. Det är de här matcherna som jag oftast blir mest bekväm med när lagen har kommit och man följer odds och streck. Då brukar det bli lättare att plita ner markeringarna då. Och jag tror det är precis samma sak i den här matchen. Alltså, att man måste vänta här. För ser man som nu liksom... Brighton är nästan sträckade 50% och står i nästan 2,50, så är ju Brighton-sträcket riktigt usel sträck.
Ja, nu vill man bara
det verkar ju som att svenska folket verkligen har tagit Potter till sitt hjärta här, för de vill sträcka upp Brighton till klara favoriter i alla matcher hittills.
Så är det.
Ja, det är lätt att stirra sig blind på att Southampton torskar första matchen med 3-0 och sen mot Liverpool nu senast också. Ja, man bara går in och kikar resultat utan att...
Absolut, och även i första matchen när Southampton torskar med 3-0 borta mot Burnley var det väl. Då var, ja. Det var ju inte så att de var underlägsna på något sätt, utan de var väldigt nära att göra 1-0 och sen så blir det 0-1 ställt, sen så rinner det iväg lite. Så det...
Ja, det var en jämn match kan jag tänka mig, så som jag förstod det liksom, och att det rann iväg bara. Men Southampton tror jag är ett lag som kommer att få kämpa, men som också har kvaliteter att hota många lag.
Och de borde ha den känslan i gruppen efter mötet mot Liverpool också, att
Alltså rent lagmässigt så är det ju helt jämnt här. Brighton ska absolut inte sträckas 50% som just nu då, så.
Nej, precis.
Sen ser krysset lite småmysigt ut faktiskt. Kan bli lågt.
Ja, men så är det ju. Ja. Den här matchen kan ju stå och ticka 0-0 väldigt, väldigt länge alltså.
Mm. Men ja, just nu så känns det som en helgardering.
Mm. En helgardering till och med.
Ja.
Mm. Yes. Vi rullar vidare match 4 då.
Sheffield United Leicester. Det här är en lite rolig match faktiskt. Leicester som knep en poäng borta mot Chelsea. Vad är dina intryck av den matchen, giganten?
Ja, alltså jag har gått igenom den väldigt tydligt och jag tycker att alltså ser man nu Chelsea, att möta Chelsea på bortaplan i andra omgången av Premier League. Chelsea ska definitivt kanske ha avgjort i första halvlek. Jag tycker att Chelsea var klart det bättre laget i första halvlek. Och, men det enda målet de gjorde, det var Leicester som bjöd på det genom den sittande mittfältaren Ndidi som helt och hållet gjorde bort sig och tappade bollen som sista gubbe, kan man väl säga, va? Och det ledde till 1-0. Sedan i andra halvlek så byter matchen skepnad helt, tycker jag. Jag tycker att Leicester gör en oerhörd grym andra halvlek. Sättet de spelar upp sig på Stamford Bridge tycker jag var grymt häftigt. De tycker jag gör rättvist 1-1. Och tittar man sista 20-25 minuter så vet jag fan om Leicester inte ska vinna den matchen till och med. Om man ser hur Chelsea tappade balansen i laget och lagdelarna, det var ju liksom... Det var ju rena autobahn. De var ju nära flera gånger 2-1 Leicester. Och med det sagt så tyckte jag liksom... Det jag hade trott inför den matchen, varför Chelsea var ett bra spel, det var för att jag... Leicesters defense, alltså med mittbacksduon, de har den här Oyuncu-turken, den unga turken som var lovande från Fenerbahçe, och sen tillsammans med en avdankad Evans.
Mm.
Det känns inte som att den mittbacksduon är riktigt hemma i Premier League, var mitt intryck liksom. Men alltså när man sen ser på hela matchen så lyckas laget alltså släppa in det där enda målet som Ndidi gör bort sig på. Och det är ändå en match på Stamford Bridge. Och sen tittar man Leicesters offensiv. Den tillhör ju... absolut högsta nivå. Alltså det är ju häftig liksom hur de med allt från Maddison, Ayuso Perez, även de här mittfältarna Ndidi och han den här belgaren, har du namnet på honom, Duvan?
Tielemans.
Mm. Alltså det är ju väldigt, vi pratade om dem redan förra året, att det är unga naiva spelare som tar väldigt dåliga beslut många gånger. Och det må jag säga att de gjorde den här matchen med. Alltså Maddison, Tielemans, alltså de rullade ju upp försvaret. Det var ju liksom, de kom 4-2 och grejer och kunde inte vårda det riktigt.
Nej.
Men jag gillar ändå den här offensiva frenesin. Och här kommer jag självklart följa upp sträcken. Men jag gillar alltså, inget ont om Sheffield United. De har ju fått en kanonstart på Premier League. De har tagit 4 pinnar. De har ännu en hemmamatch här nu, men jag tror liksom att när de lite bättre Premier League-lagen kommer så kommer det inte se ut som det gjorde mot Palace, utan här kommer Sheffield United verkligen få kämpa om de ska ha med sig någon pinne. Jag är lite sugen på Leicester här alltså.
Ja, jag tycker ju Sheffield United har liksom klivit fram som något litet favoritlag för mig här. Jag gillar dem. De är fräcka. De har gamle Billy Sharp på topp och McBurney och McGoldrick och,
ja, det, ja, men det är ju inte klassiskt med bara, hörde jag första gången på evighet, som det var ett lag som startade bara med engelsmän och irländare, va?
Ja, precis, bara måste.
Det är,
ja,
ju det är inte vanligt.
Nej, det är fräckt.
Och det är ju kul, alltså. Mm. Det glädjer ju en och liksom, och det är ju typiskt, de jobbar med inhemska spelare och har mindre resurser än de flesta lagen. Mm. Så det kan man inte ta ifrån. Men jag tittar på matcherna på ett sätt där jag liksom, jag vill tro att som nykomlingar, vi har ju sett traditionellt liksom att det är inte lätt för nykomlingar att hävda sig i Premier League. Det är en jäkla skillnad att gå upp i Premier League och sen slakta Championship då. Och här tror jag att kanske det är lite dags för Sheffield United att komma ner på jorden.
Ja. Ja, men det är väl lite sådär med Leicester att när de är bra, då är de ju riktigt bra. Men de har inte riktigt den här, kanske håller över 90 minuter att spela bra fotboll. Alltså att de kanske inte har den här hela stabiliteten än.
Men så är det. Så är det. De är ojämna. Och det är skillnaden på att vara bland de här topp 6 och kunna utmana dem. Leicester är väl ett av de här lagen tillsammans med Everton som är tippade bakom 7-8 någonstans.
Mm.
Och det beror ju på att de, precis som du säger här, att de är inte tillräckligt starka för att orka över 38 matcher. Det är lite för ojämna insatser.
Men en utgångstvå är du inne på här i alla fall, egentligen.
Ja, jag skulle vilja börja så.
Mm.
Känns vettigt. Då rullar vi vidare om match 5. Watford mot West Ham.
Ja, och här vet ju jag, om vi ska ta med Bengans ande lite i den här podden ändå. Mm,
precis,
att han
precis
har rekat Watford här på oddset.
Ja.
Och han hävdar att det är ett bombspel. Och det kan det väl mycket väl vara också, eftersom West Ham har varit usla hittills.
Ja. Och jag tittar på Bengans rek och gick igenom matchen. Och nej, men jag kommer fram till att det här borde vara en riktigt bra etta. Watford har ju då inlett med 0 gjorda mål och 2 förluster. Men om man tittar på insatsen senast borta mot Everton, så vet i fasen om de inte förtjänade mer än att förlora med 1-0. Jag tycker de gjorde en väldigt bra insats och var minst lika bra som Everton. De borde ha gjort 1-1 vid ett par tillfällen också. Så att Watford, de är nog, tycker jag, de har fått en dålig start, men ja, det finns kvaliteter i det laget, och nu tredje matchen på hemmaplan till de här oddsen, och även då sträcken som de är just nu, så kan alltså Watford, tycker jag, vara en spännande spik.
Alltså om Watford kan hålla sig, nu ligger de på 42% här, men om de kan hålla sig där runt 40-45, då tycker jag att det känns riktigt bra. Det är läskigt om de kliver för högt upp över 50, då...
Ja, men så är det ju, så är det ju. Då oddset ligger kvar på det här, då är det ju läskigt liksom. Då får man ju tänka om. Men matchbilden ser jag lite framför mig. West Ham har inte övertygat. Det är ett väldigt obalanserat lag. De hade tur nu senast mot Brighton, som fick en pinne. Sen West Ham är ett väldigt lurigt lag, kan man säga. Redan hela förra säsongen så kändes som att West Ham kunde vara ett riktigt dåligt och uselt lag. Men ändå höll de sig på den här, ja, på en säker plats. De hittade en bra form under våren och klev bort från botten ganska tidigt i alla fall. Just för att det besitter ändå individuella kvaliteter. Men Pellegrini har de fortfarande, och jag tycker att över transferfönstret och allt, det har inte blivit någon balans i det där laget. Det är väldigt många skumma snubbar i det här laget som det känns som att liksom det finns ingen gemenskap i laget, utan det är verkligen individer som sitter och lyfter.
De är så små öar liksom i laget. De lever på sin egen lilla ö.
Ja,
varje spelare.
Precis. Precis. Varje spelare, ja, precis, exakt så. Och man kastar in 11 gubbar och gör det så gott ni kan.
Mm.
Så att man ska väl inte helt döda West Hams chanser. För att det är ett lag som jag tror kan plötsligt liksom överraska. Åt båda hållen ska man väl säga. Att hemma när de är kanske stora favoriter så kan de choka. Och likaså nu i en sån här match när de är borta mot Watford, så kan de ändå, de har kapacitet att skrälla. Men just nu tror jag att det är läge, bra läge att spela
Watford. Det var väl West Ham ni tog lite om förra podden, va? Att det var massa att det var Chicharito och de här gubbarna, de skiter full fan.
Ja,
var det. Ja, det tog vi upp, ja, det stämmer.
Ja, det var jävligt kul.
Ja, det stämmer.
Chicharito skiter ju fullständigt i
han Nobel, gjorde liksom. Han målet eller?
Han gjorde mål, ja. Ja, precis. Men hörni, vi kör en utgångssätta där och får man hålla ögonen på sträckan, men ettan känns riktigt bra så här på onsdags förmiddagen när vi spelar in i alla fall.
Absolut.
Nästa match, hörni, match nummer 6, Wolverhampton Burnley. Det här är lite sjukt. Den spelas på söndag.
Är det sant?
Är det inte det?
Varför gör de så för?
Väldigt konstigt.
Är det enda matchen på söndag?
Ja, det är väldigt konstigt.
Det här var riktigt sjukt alltså.
Ja.
Det är ju ganska häftigt på ett
ja,
sätt.
Ja, alltså, får man en match till söndag när de får man mysa en dag till.
Vakna upp med ett kryss två på den här.
Ja, här är jag personligen lite en idé faktiskt att Wolverhampton nog kommer sträckas upp mot 70% eller något sånt där.
Det tror jag. Jag tror vi kommer tänka likadant i den här duon.
Ja, och jag tycker ändå att de har sett lite småsega ut när jag har sett dem i de här matcherna. Det är inte riktigt den här toppen som man såg i vissa matcher i fjol. Och Wolves passar ju bättre mot bra motstånd där de får ligga lite mer på rulle. Här blir det inte så. Och Burnley har börjat bra. De har sett fina ut i båda sina matcher.
Jag håller med. Och det var det första jag tänkte på när jag såg den här kupongen. Att den här matchen blir för mig väldigt viktig. För att den här... Det kommer sträckas hårt i form av att Wolves kommer bli stora favoriter. Och den här är viktig för utdelningen då. Om man ska komma rätt på den här kupongen, så är det här en riktigt fin rens. Den här kommer rensa många kuponger.
En nyckelmatch.
Och precis som du beskrev här, Duban, Wolves är ju oerhört spännande. Men det är väldigt tidigt in på säsongen. De har matchat ganska flitigt i kvalet i Europa League och nu även två matcher i Premier League. De spelar en sorts fotboll som är fascinerande tycker jag. Men om man då gör så mycket tekniska misstag, jag såg inte dem göra det förra året ofta, så tar det bort liksom det här favoritskapet. Alltså om det nu blir hårt sträckad, så kommer det inte riktigt stämmer överens med prestationen. Och precis som du säger om Burnley, alltså jag tycker Burnley, nu såg jag inte då när de vann med 3-0 mot Saints, men de gjorde det, de vann med 3-0, de fick den starten, men insatsen mot Arsenal borta tycker jag var väldigt, väldigt solid alltså. Det var liksom, bortsett från kanske första 20 minuter så när Arsenal hade gjort 1-0, därefter fick Burnley lite möjligheter, men det jag trodde var att Arsenal skulle växla upp och ta över ännu mer, men det lät inte Burnley de göra, utan det var Burnley i stora delar av matchen därefter. De gjorde också 1-1, men släppte in snöpligt 2-1 då, och det var lite oförtjänt om jag ska vara ärlig, sett hela matchen.
Jag tycker,
Och här precis som du säger, Burnley går ju in med en perfekt inställning i den här matchen. De är ju inte naiva, de har rutin från Premier League nu. De har spelat många år i Premier League. De om något av alla tippar, de tippar som bottenlag varje år. Men den här truppen, tränaren, det är kontinuitet. De har jobbat ihop nu i många år. Där kan man lita på att de kommer gå in och göra en bra insats.
Ja.
Sen är det ju små marginaler. Det är klart att Wolves kan avgöra och vinna, det förstår ju alla, men jag tror att sett till streck och så ska definitivt både kryss och tvåan med alltså.
Nej, men som vi sa där, sitta på söndagen, sätta 12 rätt på lördagen och ha den här helgarderingen och jobba in Burnley på söndagskvällen där. Det...
Men Men känner jag giganten rätt, då har han klivit ettan i den här matchen och sitter och jobbar kryss två på söndagen.
Ja, precis. Det är ju så jag vaknar upp på lördagen med liksom också utdelningen framför ansiktet på en. Sen får man ju sia då. Det du säger, Timman, det finns goda möjligheter att det kan bli så, beroende på om Wolves börjar sträckas upp alldeles för mycket. Då kan det verkligen definitivt bli så liksom.
Men så för den våghalsige, ja, kan man kliva ettan. Precis. Om sträcken tickar uppåt.
Precis.
Det var Premier League. Vilken genomgång, jobbar. Mycket fint. Ja.
Kanske, jag måste ändå avsluta med Premier League där. Kanske ett spikkryss på någon kupong i Wolves Burnley. Den tycker jag är mysig. Om man vill liksom verkligen...
Det kommer bli supervärde på det krysset. Det kan jag nästan garantera.
Vi vandrar vidare till världens finaste, vackraste, mest anrika liga i världen. Allsvenskan.
Ja, de har stoppat in en allsvensk match igen, precis som förra veckan. De vill pilla in en liten sån svensk klick här.
Och det är inte vilka lag som helst, Dybban.
Vilket bombmöte vi har oss fram mot. Sirius Örebro på Studenternas.
Det är vackert.
Två lag som var inte rosade marknaden i veckan här, va? Eller var det söndags när de torskade båda två?
Ja, och lite kort om de här lagen då. Alltså jag tycker väl, jag älskar ju allsvenskan. Det är ju våran inhemska fina serie som är väldigt lågt rankad ute i Europa. Men skillnaden då i allsvenskan på toppen, mitten och botten. Här får vi väl ändå säga att Örebro är alltså, det är väl traditionellt sett ett lag som alltid inte ska betraktas som bottenlag, men ett definitivt ett mittenlag år in år ut, va?
Ja.
De fortsätter vara i allsvenskan år in år ut. De klarar inte av att etablera och överraska upp lite som Göteborg gjorde i år då, att de är med och krigar och lite om Europaplatserna. Det tycker jag är liksom, det är inte bra nog, tycker inte jag. Jag tycker inte att när man, till skillnad mot så här, det är lite svårare för lag som Falkenberg, AFC förstås, som går upp från Superettan och krigar för nya kontrakt. Men ett lag som Örebro tycker jag att man kan ställa högre krav på, som med erfarenhet och kan alltså bygga en bra trupp år för år, men misslyckas då totalt sett, tycker jag. Jag tycker det är för dåligt helt enkelt.
Dessutom en relativt stor stad också.
Ja, jag menar det. De har en bra stad, bra arena, de har faciliteter, de har liksom det mesta, och ändå liksom harvar de mitten, snäppet under mitten. Jag tycker att det är för dåligt när man varje år håller sig kvar, för det gör ju att man kan bygga nytt liksom hela tiden. Och ändå lyckas de inte. Ja, det vet jag inte riktigt vad det beror på, men det är organisationen och hela liksom klubbens filosofi, jag vet inte.
De har inte varit riktigt vassa sen Arnor Gudjonsson spelade i.
Nej, precis. Men och Sirius då, där menar jag liksom att de går att lägga in i kategorin med de lagen som kanske har väldigt små resurser. Men lite plus till dem då, som ändå liksom, nu är de ju inte, de är ju med i bottenracet. De har ju tappat lite i form här på slutet. Åkt på rejäla smällar nu, tre matcher i rad får man säga, va? Fyra matcher i rad till och med. Efter den fina insatsen på Malmö stadion där mot Malmö 1-1, med mycket fin insats, så har det rasat totalt. Alltså.
Men det har varit tuffa matcher.
På fyra matcher.
Ja, men det är mot AIK, Häcken, Djurgården och Norrköping. Det har varit...
Det är tufft.
Ja, de har ju mött de topp fem lagen här, fem i rad liksom.
Så är det.
Den här resultaten får man ha lite överseende med, tänker jag.
Ja, så är det ju lite grann. Och de ligger ju på sina 18 pinnar, tror jag, va?
Mm.
är med, är indragna i botten såklart, och de drar väl inte helt, det finns väl en risk att de kommer att få fightas med både Giffarna och Falkenberg om den här kvalplatsen eller bottenplatsen.
Så är det. Det är tajt.
Ja, det är lite, nyckelmatch för båda lagen. Ja, vinner Örebro så sticker de iväg. Och...
Exakt, jätteviktig match för Örebro. Båda lagen, om Örebro lyckas vinna, då lämnar de ju den här värsta botten.
Ja, då skulle jag säga att då är det klart.
Ett bra utgångstecken om man då också ser hur man tror att matchen kommer att se ut. Jag tror ju på en väldigt destruktiv match. Där båda lagen inte kommer att bjuda upp och att båda lagen stänger igen, alltså. Ett riktigt bra streck här för den våghalsiga. Jag kan se framför mig väldigt, alltså 0-0, alltså jag vet i fasen om de kan göra mål ens, alltså. Ja, men det är just för att det är en sån betydelsefull match, och en pinne tror jag liksom, båda lagen är inte helt missnöjda med varsin pinne. Oerhört svårtippad match där jag skulle lägga kryss som utgång, alltså.
Ja, det är speciellt om man spelar ett mindre system där, så känns det spikkrysset som det mest attraktiva.
Ska se också.
Vad menar du med mindre system?
Om du spelar ett mindre system.
Okej, är krysset mer attraktivt då, eller?
Ja, om du inte kan använda så många tecken.
Ja, du menar att om man kör ett stort system så ska man gardera.
Men alltså, speciellt om du spelar ett mindre system och bara kan använda få tecken, så tycker jag att spikkrysset blir extra attraktivt.
Okej, jag är med. Jag tänker att om man kör ett sånt här poddens dream team med fyra spik, så kanske den kan vara ett alternativ ändå, tycker jag.
Ja, absolut.
Tänk dig match nummer 6 och 7, spik. Mm.
Men du är lite sjukare i huvudet också, Genten. Du får ju tänka på det. Alla är inte så sjuka.
Det var det jag ville liksom... Jag bara såg den här bilden framför mig. Förstå vilken jävla fin kupong, Dybban, och vakna upp med ensam vinnare på kryss till lördagen på Wolves Burnley.
Va? Och bara sitta och blunda i 90 minuter.
Ja, fy fan alltså. Ja, vilken mage. Jag gillar det här med podden, Dybban. Det är det som gör jobbet inför lördagen. Jag bara känner hur raden kommer till mig.
Vi lämnar allsvenskan och tar oss neråt mot Championship. Här har vi ju lite mer problem, för eftersom jag spelar in så här tidigt nu på onsdagen, så idag onsdag spelar nämligen många av de här lagen match, och vi vet ju inte hur det kommer gå i de matcherna och hur det ser ut där. Så vi famlar lite mer i blindo här på de här Championship-matcherna än vanligt, kan man säga. Men vi ska göra vårt bästa.
Precis, men jag tänker att vi kör matcherna och lite som vi har gjort de tidigare matcher. I slutändan är det ju på lördagen med streck. Alltså, det är ju så att vi lämnar gärna inte in systemen förrän efter klockan 3 när oddsen börjar sätta sig och lagen kommer ut. Och lika så kommer det bli i Championship, fast vi saknar en hel del info nu i detta när vi spelar in podden. Men sen är det ju vissa lag som spelade igår, till exempel. Blackburn spelade igår. På kupongen Wigan spelade igår. Så att vi tuggar väl igenom match för match.
Stoke Leeds. Vårt Stoke, Sagge. Vad är det som händer?
Mot Bengans Leeds.
Mot Bengans.
Ja, alltså det är ju lite charmigt det här med Stoke. Man tittar på... liksom inför säsongen här nu och tänker att Stoke ändå nu ska vara på övre halvan igen då. De har gjort en liten satsning och rensat men börjar egentligen ganska uselt, va?
Mycket uselt.
De har väl egentligen, vad har de tagit? En pinne eller?
De tog en pinne.
Ja, de ligger sist.
De tog en pinne här mot Derby senast.
Hemma och Derby 2-2. Men det är väl lite för tidigt att döma ut dem också, va?
Jo, men jag menar, de torskar hemma mot Queens Park Rangers och sen torskar de borta mot Charlton.
Mot lag som är liksom inte tippad överhuvudtaget.
Nej, precis. Sen så hemma i Stoke var de ju ändå rätt stabila i fjol. De torskade inte många matcher, de kryssade sig liksom igenom hela säsongen egentligen.
Man ser de har det. Man tittar liksom på truppen och på lagen. Alltså det är han, Klukas och Joe Allen från Liverpool och den unga sonen Ince. Mm. De sålde ju stjärnan efter premiären också, Afobe.
Han drog ju.
Efter premiären, så här skum grej, ja. Liksom. Han spelar premiären och sen drar man liksom. Ja. Nej, men jag tror inte att vi ska hålla Stoke för högt upp liksom. De ser väl, de, jag tror inte att de är mer än ett kanske mittenlag liksom.
Nej.
Sen är ju kruxet här, det jag är ganska säker på i den här matchen, det är ju att Leeds kommer bli översträckade.
Så är det.
Jag tror liksom klassiskt att just Leeds och svenska folket, nu är inte Pontus Jansson kvar där, men jag tror att Leeds har alltid varit ett svensk lag på något sätt. Jag menar det här var ju ett tungt Premier League-lag som hade framgångar i Premier League, och de här lite äldre i Sverige som har följt med Premier League i många år. Alltså, jag tror att majoriteten vill ha upp Leeds till Premier League. Jag tror det var många som varit besvikna förra året när Leeds inte gick upp. Mycket för Pontus Janssons skull, men generellt sett så tror jag själv vill ha Leeds upp i Premier League till exempel. Och sen coachen Bielsa då. Jag tror på en, vi får se här om Leeds, jag tror att här finns möjligheter, för att hemmamatcher i Championship har jag stor respekt för. Oavsett vilka lag som möter varann, hemmalagen, det ska mycket till för att hitta bra tvåor i Championship, så menar jag.
Och inget lag i Championship är tillräckligt stabila för att var säkra streck liksom. Leeds vann sina sporter mot Wigan med 2-0, men då spelade man med en man mer i väldigt länge. Innan dess var det 1-1 hem mot Nottingham liksom, så det kan nog vara värt en gardering här.
Man får precis, men man får också avvakta, för det, du vet, man vet ju aldrig, men alltså just i Championship alltså Leeds, alltså det kan ju bli så att Leeds blir på oddsen nerspelade, och att det plötsligt kan bli en bra spik om man ska hårdra det.
Exakt, det var inte, vet,
det finns en risk för
som,
det.
Så att, om Leeds sjunker i odds samtidigt som sträcken håller sig runt vad de är nu, 45, då är det kan bli jättefin spik. Men håll ögonen öppna helt enkelt på odds och sträck. Match nummer 9, Blackburn Cardiff. Blackburn spelade alltså
Blackburn, borta. Förra veckans superspik, får man väl säga, va?
Jajamän.
Det var den som kom väldigt sent, men ja. det blev en bra spik. Den satt som ett smäck.
Det gjorde den.
Ja,
hemma hos Borås, det var jättefint. 37% det hemma. Bomb.
Det stämmer, hemma, det var jättefin. Ja, precis. Jag hade ju den på en av på min, om det var poddens Dream Team där. Riktigt fin spik att hitta, en sån här som man blir väldigt glad över på kupongen.
Det där var en sån här spik som är så här, solklart, som visar lite på hur mycket värt det är att lämna in sent, att vara med liksom sista mellan 3 och 5 minuter i 4 på lördagen och se hur odds och så vidare skiljer.
Det var ju exakt så jag, när jag hade valt 3 spikar, så återstod den och det blev Blackburn. För den till alla faktorer passade in perfekt liksom, streckmässigt och oddsmässigt, och just att kunna, när man bygger system som jagar potten liksom. Det som är synd är ju att när man då sätter såna, då ska ju omgången i övrigt vara passande liksom. Nu vart det ju till slut en väldigt favoritbetonad omgång där egentligen Liverpool vann med lite tur. Bayern krossar Sundsvall, Everton också vann med lite tur. De här hårt sträckade lagen.
Det var väl bara egentligen City som...
Ja, och egentligen, det var ju kvällsmatchen, och du såg ju där, om City hade vunnit så hade det blivit 12 lax på 13. Och nu vart det ju smäll i City då, och det blev 60 lax, och det tyckte jag var häftigt då när jag tittade på våra rader och kuponger, och framförallt Hasseloren som satte den då, att liksom det var en väldigt lätt kupong med facit på hand. För du vet, Championship Dubban, där satte vi ju hela raden, kan man nästan säga. Jag tror det var Barnsley, va, Timman som släppte in 2-2 i 90:e. Som också var en sån här chansspik, men i övrigt så satt ju alla spikalternativ i Championship.
Leeds, Millwall.
Ja, hela raddan tror jag. Hela raddan. Bristol City.
Nottingham.
Precis. Jag hade ju Nottingham Blackburn.
Jag tog Millwall Blackburn.
Leeds och City.
Och Leeds och City, ja, de hade man.
Men besvikelsen blev ju då att alla de här stora favoriterna vann.
Ja.
Och man hade liksom ingen riktig, det var inte ens spännande inför sista kvällsmatchen.
Nej, lite så var det. Det hade varit vackert om Southampton hade kunnat pilla dit en boll mot Liverpool.
Det var det jag tänkte på. På Hasle Lorens system. Jag tänkte på det. Hade Liverpool spelat 2-2 och sen City kryss, då vet i fan, då hade det nog varit en halv miljon alltså.
Ja, det är samma sak. Magiken hade också gardering på Southampton Liverpool, så då hade ju både Hasle Loren och EU Magiken fått dinga stort. Det hade varit vackert. Hur som helst, Blackburn Cardiff.
Nej, men jag kollar faktiskt på gårdagens match Hull Blackburn. Och jag kan väl säga att Hull var absolut inte sämre än Blackburn. Nu tror jag till och med att Hull förtjänade en poäng. De missar ju en straff tidigt i första. Och de hade mycket bud på att ta ledningen. Det var en match som böljade. Den kunde sluta 2-2 lika gärna som 0-1. Liksom. Så att jag tar väl inte med jättemycket från den matchen. Utan även här då. Nu har Blackburn hemma. Man får helt enkelt följa oddsen och sträcken i den här matchen.
Men var inte Cardiff ett sånt lag på förhand som ska vara med och tampas lite där i...
Jo, absolut. Absolut. Cardiff är ju tippade. De åkte ner från Premier League och det är klart att sådana lag är tippade. Men för många av de lagen så blir de också sönderköpta. Det blir liksom, de får börja om från botten blir det i mångt och mycket.
De har haft mycket skadeproblem Cardiff i början här. Stora delar av backlinjen har varit borta och ikväll då, onsdag kväll som de spelar så är det väldigt många borta. Så där får man också se hur laget ser ut på lördag, vilka som har hunnit tillfriskna och så vidare.
Precis, ja. Precis.
Ganska sannolikt att det är några gubbar borta i alla fall.
Mm. Svår match. Här ska ju, om man kollar på odds och så vidare, så ser det väl ut som Blackburn kanske blir översträckad nu då efter två raka vinster. Och då är jag ju snabbt inne på att gardera här.
Mm. Och det tror jag att det kommer bli en sån situation. Det tror jag i den här matchen. Jag tror att Blackburn kommer att stanna kring kanske 2.20-2.30 på den här matchen.
Mm.
Och jag tror att många... Sådana här matcher är också intressanta, för att jag tror av naturliga skäl att många mindre kuponger spikar Blackburn. När man tittar på deras facit nu. Två raka segrar och det är klart att de har säkert hyfsat goda chanser att vinna, men jag tror att det är ett fint läge och eventuellt gardera här. Mm. Jag tror Blackburn kan tryckas upp i sträck ännu mer också. Det kan bli upp mot 60% alltså.
Inte omöjligt. Lite mer toppmöte här, Fulham Nottingham, match nummer 10.
Ja, men här har jag just nu en ganska klar idé. Och det är att Fulham hoppas jag kunna bli en bra spik alltså. Du nämnde här toppmöten nu. Jag till exempel tittade på Nottinghams match i helgen. Hemma, vilka var det mot nu?
3-0 mot Birmingham eller?
Ja, 3-0 mot Birmingham. Ska jag vara ärlig så nu hade jag ju den spik och varit glad att den satt då. Men alltså Championship, det är en jäkla... Man ska inte alltid bli lurad av resultaten. Det är jäkla krig alltså. Mm. Det är krig på planen. Och ibland kommer det matcher då lagen är effektiva. Och Nottingham var effektiva i den här matchen. De fick psykologiskt 1-0 och kunde spela på det. Och ganska tidigt i andra tror jag 2-0. Eller om det till och med var i första. Och så ser det. Ja, precis. De har 2-0 efter 25 minuter alltså. Och kunde spela ut på det. Men annars tycker jag liksom att en sån spiketta, det är inte lätt att vinna matcher i Championship. Däremot Fulham här tycker jag har efter premiären spelat upp sig rejält, va?
Absolut. Man vann borta mot Huddersfield senast, svår bortamatch. Och Mitrovic,
de förlorade,
fick stänka in en.
Ja, precis, precis. Han är på gång nu, va?
Mm.
Hur är det med de spelar ikväll också?
Fulham spelar ikväll mot, hemma mot Millwall, London derby. Ja. Så
precis.
Det är två hemmamatcher på raken här nu för Fulham.
De förlorade premiären i Championship, ja. Mm. Borta mot Barnsley.
Ja.
Och sen har de full pott, va?
Ja, två raka vinster. Och så får man då se ikväll då. Alla vet ju, som lyssnar på det här, antagligen hur kvällens match slutar. Så det, om Millwall är bra, så de möter ikväll, så slår de Millwall också, då tyder det ju på att de är någonting rätt på spåren.
Ja, men jag tittar också på laget. Tittar man lagdel för lagdel, jag tror att Fulham är ett lag som bör ha goda chanser att slå sig tillbaka till Premier League. De har, till skillnad mot andra lag som åkt ner, inte bara behållit nyckelspelare, utan de har också värvat in, till exempel, jag tycker att Knockart från Brighton, Duvan, otroligt fint nyförvärv för att vara i Championship. Cavaliero från Wolves, och sen behållit den tunga tanken Mitrovic.
Mm.
Och Carney på mitten, alltså det, nej, men jag, sen om jag inte har fel, han Sessegnon
gick väl till Tottenham, eller är helt ute och cyklar här, eller?
Är det här en annan Sessegnon då?
Eller är han kvar?
En 19-åring.
Ja, då är han kvar. Han var på väg till Tottenham i alla fall, men...
Ja, men det tror jag. Men blev han inte... Fan, blev han? Jag för mig att du har helt rätt, men köpte de honom, men att de lånar, att han är kvar i...
Så kanske det var då. Jag blev väldigt osäker
kvar,
här.
Han kanske är kvar i...
Han står med i lag... I trupperna.
Ja, det står ingenting i transfer. Det står ingenting. Nej. Att han har gått i
transfer. Ja, då är han kvar. Vilken grej.
Ja, han spelar i alla fall. Mm. Precis. Nej, så att för mig här, beroende på streck såklart, så jag lägger definitivt Fulham som utgång här. Mm. Sen är ju risken att de blir hårt sträckade, men man får följa upp det kontra oddsen och se vad som händer då. Ja.
Precis, det tar vi på lördag. Middlesbrough Millwall match 11.
Mm. Mm. Detta usla Middlesbrough med Woodgate som coach. Nej, men nu fick de tre pinnar igår. Efter att ha vunnit hemma mot Wigan. Ett tidigt mål av Asom Balonga. Och det är väl inte mycket att säga. Wigan, vinner man inte mot Wigan hemma, då
då är det.
Så att lite, man vet inte vart de kommer riktigt. Jag tror inte att Middlesbrough i år kommer att haka på toppen. Jag är tveksam till om de ens är topp 6-lag i år.
Det känns som att man har tappat mycket kvalitet i truppen, ja, från i fjol. Alltså.
Jag tror det.
Woodgate har inte riktigt kommit in rätt heller.
Så precis. Och detta Millwall är ett sånt här riktigt krigargäng. Alltså det här är såna tajta matcher ni Millwall spelar. Det ska mycket till, menar jag. Alltså krysset här, och även då en beroende på hur hårt Millwall, jag tror att Millwall blir ju alltid hårsträckade. Mm. De kommer bli hårsträckade. Här tror jag verkligen på att det kan bli en kryss 2 alternativt helgardering, men jag tror på goda chanser för ett litet en fin insats av Millwall.
Absolut, och Millwall har ju visat innan att man står upp fint där. De mötte West Bromwich två gånger om, först i Championship då och i ligacupen, och först blev 1-1 i ligan och vann i ligacupen med 2-1. Så och West Bromwich är ju ett bättre lag i dagsläget än vad Middlesbrough är, så kan man spela jämnt och till och med vinna mot dem, så har man ju goda möjligheter här.
Sen är det ju som du säger, det är ju jäkla viktigt att se vad lagen vill med veckoomgången här, för en sån här vecka när de spelar helg, veckodag, helg, det är alltså 3 90 minuters matcher på en vecka, och det är ju tydligt att lagen, alltså spelarna i truppen, får chansen att spela. Man kan liksom inte, jag tror inte det går att spela med samma uppställning 3 matcher i rad. Nej. Det är få lag som kan göra det, och det är en möjlighet att ge chansen till de här som inte är helt ordinarie. Och då är frågan, hur Millwall resonerar i, för de har en jättetuff match borta mot Fulham.
Jag tror jag de resonerar att de har större chans mot Middlesbrough och att de hellre vilar spelare mot Fulham än mot Boro.
Ja, precis. Så tänker jag också att någon nyckelspelare, någon stjärna vilar idag och så får någon på mitten eller kanske till och med en forward chansen mot Fulham idag för att de ska vara fräscha till helgen.
Ja, vi får se. Men här i alla fall, ska vi köra en kryss två som utgång?
Vi kliver rätten.
Ja, det gör vi.
Det tycker jag. Tycker jag vi kan börja med. Ja.
Match nummer 12, Preston Sheffield Wednesday.
Ja, Sheffield Wednesday vann igår, även om det satt ganska långt inne. Mm. De har börjat, fått en bra start nu med segern igår. Så tre segrar på fyra matcher. De toppar ligan just idag, va? Mm.
9 poäng på fyra matcher. Och enda plumpen var ju borta mot Millwall då i lördags, där de faktiskt hade en man mer på plan i en halvlek, men ändå just inte lyckades hitta.
Lyckades ändå inte göra ett. Precis. Och det visar väl lite Millwalls kvaliteter också. Mm. Och kriga liksom. Nej, men sen är det ju för tidigt att säga liksom. Jag tror ju att Sheffield Wednesday, när man får en bra start, då kan man haka på toppstriden, topp 6, topp 8 lagen här. Men samtidigt är det lite för tidigt att uttrycka hur bra Sheffield är egentligen. Mm. Som i en sån här match så tycker jag det känns naturligt att ha Preston som goda chanser som hemmalag att liksom att ha goda chanser hemma helt enkelt.
Det känns som att det kommer bli lite värde på Preston här, för eftersom Sheffield Wednesday har börjat så bra och
precis.
Om man hittar ettan här till runt ska man säga, ja, med runt 40%, så känns det som en rätt intressant etta. Match nummer 13, Queensbank Rangers, Bengans älsklingslag mot urusla bortalaget Wigan. De har tagit poäng Wigan har tagit poäng i en match borta de senaste 7 åren typ. Och det var borta mot Swansea.
Ja, det var borta mot Swansea.
Som kostar oss 8 miljoner.
Ja, fy fan. Ja, men det är ganska roligt så här championship möte där. QPR hemma mot Wigan. Man gör som Holmgren. Match nummer 13 slutar alltid i kris, va? Nej, det talar väl för QPR här. Jag kan väl inte riktigt uttrycka mig. Just nu står de i 2 gånger att vinna matchen ungefär.
Mm.
Och jag tror ju ändå att QPR får inte bli för hårt sträckade. De här lagen ska inte vara sträckade mot något lag. Alltså det får inte börja bli liksom 65-70% på QPR.
Och QPR har ju haft en väldig ruljans inför den här säsongen. De har bytt ut nästan hela elvan i stort sett. Så det är inte så konstigt om de får svackor och så vidare i början här innan de har spelat in sig. Även om de har startat rätt bra här. Så.
Ja, startat överraskande positivt med den här rotationen som de har gjort. Men vi får helt enkelt, tror jag, avvakta till lördag för att kunna liksom spekulera mer i den här matchen. Men självklart ska QPR vara favoriter på hemmaplan. Men sträcken får inte flyga iväg här.
Så är det.
Jag har faktiskt en liten rolig story från det var väldigt, väldigt många år sedan. Men kompisens farsa som jobbar på kyrkogård hade en jobbakompis som gillade att spela stryktipset på lördagar. Sån här som hämtade en kupong i butiken och så satt och kryssade lite på rasten. Men han var ju precis totalt vaccinerad mot engelska. Så han var ju övertygad om att de hette King Pang Rangers.
King Pang Rangers. King Pang Rangers. Det blir det nya namnet på detta QPR.
Ja, King Pang.
King Pang Rangers.
King Pang Rangers.
Och lite össkötska på det.
Ja, det är fint. Det är fint. Det är fint. Det är fint. Ja.
Det är med oss.
Ja, men en fin genomgång.
Ja, ska vi sammanfatta snabbt era bästa spikar, era bästa drag?
Ja, så här på onsdagen i alla fall. Sen sker det ju mycket då, vill jag ju först säga. Men så här, det här första instinkten då, med mina förhoppningar är att liksom, jag hoppas på att Burnley ska överraska mot Wolves. Och med det sagt så menar jag liksom kryss 2. Och för den järva då, spika krysset. Det gillar jag. Wolves Burnley, skräll. spikalternativ så här. Jag hakar på då på Bengans Rek. Watford tycker jag är spännande. Och sen även då mitt drag här i form av att jag tror att Leicester kommer att bärga sin första tre poängare i match nummer 4 borta mot Sheffield United. Mm. Och sen Championship vill jag ändå säga tidigt här nu. Det är mycket som kommer ske fram till lördagen, men jag tycker att Fulham och hur det ser ut nu och den truppen de förfogar över, en bra spik hemma mot Nottingham. Mm.
Timman?
Ja, jag blev lite kär i två drag, och det ena är ju allsvenskan där, spikrysset. Det blev jag lite förälskad i så här på förhand, och sen blev jag lite sugen på att kliva ettan där i match 11, Middlesbrough Millwall. Kör en kryss 2 där. Det är väl de två dragen som man direkt känner att det här kommer jag nog vara sugen på när det blir lördag. Mm.
Kul. Ni har snott mina drag redan, så av mina spikar.
Ja, så pass.
Det finns inte så mycket. Jag får bara lämnas med slamsen här bara, så jag vet inte riktigt vad jag ska hitta på.
Du får göra Bobby glad och säga att du spikar United i match 1.
Ja, mycket lutar åt att det blir vinst där, men som sagt, det som vi sa, hamnar de upp mot 85% eller något liknande, då får man ta sig och fundera ändå. Det blir intressant att följa. Kul! 15 miljoner i jackpot, och vi har som vanligt tillsammansystem och köpa på stugans hemsida, thegamblingcabin.se. Och i vår Facebookgrupp också lägger vi ut lite när det kommer upp nya system och så vidare. Det har varit ett sånt jädra tryck på de här systemen sista veckan här nu. Förra lördagen var det ju nästan slagsmål, alltså om folk kunde inte komma åt att köpa, de tog slut för snabbt och så vidare. Så det gäller att vara lite på tå.
Ja, men precis. Men det förstår man ju också när stugan är ute och härjar. Alltså det är ju liksom, det går ju inte att jämföra med något annat. Alltså.
Det levereras till höger och vänster.
Ja, men det gör
ja,
det.
Ja, alltså jag tror nästan att bara när det är spelstopp så att säga, när systemen är inlämnade, bara att man har förmånen och kan gå in på mina spel på Svenska Spel. Och att delta bara delta för allt från 50 spänn och uppåt liksom, så bara det är underhållningen med plinger utan allt, för det är så otroligt många fina system som lämnas in, och vi är där alltså varje vecka skulle jag vilja säga att vi är nog rota på 13 rätts och ja, alltså det.
Och det är ju dina system som har gått snabbast, giganten, de tar ju slut på en 10-15 minuter, så folk är ledsna. Det är ju tyvärr ingen mänsklig rättighet att få chansen att jobba med giganten, utan det är ju en fin möjlighet bara, som man ibland får. Du, hörni, jag tror jag ska kyla vidare. Jag tror vi avslutar här, och följ streamen på lördag.
Lördag 14.00.
Vi kan väl nämna bara att Oddset-podden görs imorgon, va?
Den görs på torsdag, ja. Så den kommer ut på torsdag eftermiddag eller något sånt där. Så då får ni våra bästa Oddset-tips, som är ett fint komplement här till stryket genomgången. Så
grymt.
Ja, vi hörs vidare. Lycka till nu.
Det gör vi. Lycka till.
Ja, ha det bra.
Hej. Hej då.